Herre, tack att ditt ord ännu får tala. Tack för den nåden. Och låt det som jag delar idag få vara smort av dig. Och komma fram på det sätt som behövs denna stunden. I ditt namn Jesus. Amen. I många församlingar så vill man få problem. I många församlingar så ber man ofta om att man ska få problem. Man ber till exempel vid bönetillfällen om att församlingen ska få problem. Vad är det som pastorn står och säger i predikstolen idag? Jo, man ber om väckelse. Man ber att det ska bli väckelse i staden, sammanhanget man finns i, församlingen man finns i. Och när man gör det så ber man om att man ska få problem. Den som ber om väckelse ber om att det ska uppstå problem i församlingen. Den som ber om väckelse så ber om att människor som ännu inte känner Jesus ska komma till tro, bli frälsta och komma med i församlingen. Och när man ber om det så ber man samtidigt om att församlingen ska få problem. För när människor kommer samman, ju fler människor som kommer samman, ju mer olika typer av människor som kommer samman, desto större är risken, är väl fel. Det är ganska uppenbart, men det är bara så det är. Att då kommer problem av olika slag att uppstå. Ska vi då sluta och be om väckelse? Nej, självklart inte. För det är en stor anledning till varför församlingen i sig existerar. Den är tänkt att få vara en plats, den är tänkt att få vara som ett hem dit människor kan få hitta hem. Har noterat att i väldigt många så nystartade församlingar så har man ofta en slogan eller vad man ska kalla det. Man presenterar sin församling så står det dadada, kyrkan, vad den nu heter, och så står det välkommen hem. Jag har säkert sett det på en del. Och jag menar, det här är inte något trendigt ord bara som, jag tror inte det. Utan det finns nog en genomtänkt teologisk bearbetning vad man önskar att ens församling ska få vara. Vad den ska få representera och vara utåt sett för människor. Ett bevingat uttryck gällande den kristna församlingen och dess roll och plats i världen så är den lokala församlingen är världens hopp. För att den är ett hem som liknar inget annat. Och jag vill tala om det här idag. Församlingen som ett hem för människor. Med betoning på att ha dörren öppen för nya människor till att få hitta hem. Komma in och bli en del i gemenskapen och få känna sig hemma i församlingen. Man brukar väl säga så här att, visst är det att man brukar säga att köket är typ husets hjärta eller någonting. Ja, visst, man brukar säga så. Att mitt i centrum i ett hus så köket har en central plats. Och man kan väl säga att i församlingens centrum där finns Jesus Kristus som är det viktiga. Det mest centrala. Och en bön som jag ber ganska ofta för våran församling så är det här att när människor hör talas om pingstförsamlingen i Oskarshamn så är det första som man ska tänka på och som adresserar till det så är Jesus. Det är det första. När församlingen kommer på tal så är det första som ska slå an en tanke, det är Jesus. Församlingen handlar om Jesus. Och min rubrik för predikan idag så är min frid ger jag er. Och det här är ju ett ord, det handlar om Jesus, någonting som han har som är sant om honom. En sak som han har sagt. Och det här sammanhanget är taget ifrån Johannes 14. Och jag ska läsa några verser därifrån. Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Jesus ger frid. I grundtexterna så kan det översättas med harmoni, hälsa, fullhet och välgång. Och Jesus ger oss av den här friden sin frid. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Och sen så säger han någonting som är också minst lika viktigt till att notera. Han säger att jag ger er inte det som världen ger. Jag ger er inte det som världen ger, utan jag ger er någonting annat. Ett annat bibelställe som talar om friden och lägger vikten på att Guds frid är så mycket starkare än den frid som finns i världen och som världen erbjuder eller försöker erbjuda. Så står det om i Filipperbrevet 4, 6 och 7. Där står: gör er inga bekymmer för någonting. Med andra ord, sluta och oroa er. Var splittrade. Ni behöver inte vara splittrade och stressade. Gör er inga bekymmer för någonting. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag samtalade med en person här i veckan som möter många människor i själavård och samtal. Och han sa så här att när personen söker upp mig för samtal och vill prata om olika saker, så brukar jag ganska tidigt i ett tidigt skede ställa en fråga till personen att de här sakerna som du nu berättar för mig och som du tar upp och säger till mig här, har du samtalat med Jesus om de här bitarna innan? Och ofta så brukar människor säga till honom: nej, det har jag inte gjort, utan jag tänkte att det ska väl du och jag göra nu då. Bibelordet visar på att det är när vi kommer till Gud, det är när vi talar med honom om våra olika saker, vad det än rör. Det är då, när vi lämnar över till honom, det är då som löftet om att hans frid ska nå oss finns. Och så har vi bibelordet som Maria läste från Matteus: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Ni som är utmattade, själsligt trötta, bär på sorg. Kom till mig, alla ni som är tyngda av olika slags bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila. Ni ska få ro, nytt mod för er själ. För mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Samma tillvägagångssätt. Kom till Jesus, så kommer han och ge av sin frid. Efter två eller tre vittnens utsago ska saker avgöras, står det någonstans i någon av Moseböckerna. Här har vi nu tre olika bibelställen som alla tillsammans vittnar om samma sak. Att hos Jesus Kristus så finns en frid och en vila som inget av den här världen kan ge. Och det stora med det här är ju att den här friden så behåller inte Jesus för sig själv. Nej, han ger av den till den som kommer till honom och ber honom om den. Min frid ger jag dig. Vi är i första hand kallade att själva för egen del ta emot fullt ut av den frid som Jesus har och det som han vill ge. För vi är i första hand alla kallade till Jesus Kristus. Kallade till att komma till honom, att vara i hans närhet, umgås med honom, lyssna på honom, tala med honom, läsa om honom, ge akt på hans ord och undervisning i Bibeln. Och löftet finns där i bibelorden som jag har lyft fram och vi har tittat på. Att när vi gör det så finns löftet om att den friden som han har ska nå oss och komma fram till oss. Sedan så är vi för det andra kallade till att efter att vi har låtit Herren fylla våra behov och mätta oss med sin närvaro, så är vi kallade till att inbjuda fler människor till att få del av samma sak, till att få uppleva samma sak, till att inbjuda dem som ännu inte har fått göra det här mötet med Jesus som vi har fått. Församlingen så ska vara en plats där vi som finns med får fortsätta att möta Jesus och ta emot ifrån honom. Men där vi samtidigt också öppnar upp och på olika sätt markerar att vi är ingen sluten klubb som finns till för vår egen skull. Utan för något för de, bara för de invigda, utan vi finns också till för världens skull. För att fler människor ska kunna få komma till oss och få del av samma sak som vi. Inte för att församlingen för egen del ska växa. Det är väl en bonus, men det är inte det som är huvudgrejen. Utan för vi vet att det är Jesu vilja att hela världen ska få bli försonad med Gud. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen, Markus 16 och 15. Jesu budskap, Jesu försoning, Jesu frid ska nå ut och drabba allt skapat. Ja, till och med hela skapelsen, står det. För att kroka i lite grann mitt förra predikotema. I fredags så befann jag mig i Närketrakten utanför Kumla. Och där på vägen hem så stannade jag till en byggnad. Det finns en ort som heter Riseberga och på den platsen finns ett gammalt bönehus som man uppförde 1855. Och det här är ett, som jag har förstått det, ett av de äldsta frikyrkobönehusen som finns i Sverige. Det var något av de första bönehusen av den karaktären som byggdes och som folk började mötas i. Och jag stannade till på platsen och gick runt lite grann och bad och försökte som påminna mig om det. Jag tror det är nyttigt ibland att vi är en del av en historia. Det finns människor före oss som har frikyrkans pionjärer som har deras kamp och deras uthållighet har blivit till stor välsignelse för oss. Och tack vare vad de gjorde, att de tog tag i de utmaningar i deras samtid, så har vi som fått skörda frukt och välsignelse av det. Och en sak som de, som jag vet att man på den platsen och företrädarna i den rörelsen där tog tag i och fick faktiskt vara med och påverka, var att avskaffa det här så kallade konventikelplakatet som fanns. Alltså att det var förbjudet att mötas som kristna utan att en präst, man var tvungen att ha en präst från Svenska kyrkan närvarande. Och möttes man för bön och fira nattvard utan det, Då sågs man väl på som en landsförräder av något vis. Har jag människor från Sverige som har flytt till exempel till USA på grund av förföljelsen på de här bitarna. Men den här platsen och det här sammanhanget fick faktiskt ha en nyckelroll till att vara med och avskaffa konventikelplakatet i Sverige och breda utrymme för frikyrkorörelsernas framväxt. Det är häftigt. Det var ju då att de tog, det var en utmaning som de såg i sin samtid som de tog tag i. Och frikyrkorörelsen har ju under sina framväxt på olika håll varit präglad mycket av det här, menar jag. Att man har levt med i sin tid och man har tagit sig an de utmaningar som funnits under sin tid. Tar vi Levi Petrus som exempel, så tycker jag nog att en styrka som han levde med var att han var oerhört uppdaterad på sin samtid och vad som hände och vad som var på gång i samhället. Och lät ju många gånger det styra vad pingströrelsen skulle lägga sitt krut på. Vad man såg att här har vi något, här har vi någonting uppenbart. Nu satsar vi på det här. Jag tror det är bra. Förlorar vi det ur sikte så och börjar ägna oss åt andra saker, eller tycker att det inte är så intressant med våran tid och det som händer och sker nu, då finns stor risk att vi missar målet. Och även då missar människorna som faktiskt skulle vara i behov av det vi har möjlighet till att ge. Det finns en hel värld full av människor här ute som är i stort behov av att få möta Jesus Kristus och den frid som han har att ge. Den som han vill ge oss alla. Och det finns många som hävdar som sagt att det här vill vi vara med om. När man ber böner om väckelse, så är det ju ändå ett uttryck för att det här vill vi vara med om. Det här vill vi se. Och när frikyrkorörelserna växte fram så förde man ju ofta sin tidskamp. Det fanns, det här känner ni till, att när unga frikyrkan växte fram så fanns det ett utbrett alkoholmissbruk i svenska samhället. Man har ju sett den här formuleringen på ett och annat ställe, att svenskarna höll på att supa ihjäl sig. Och det här var ju någonting som frikyrkan i samarbete med andra rörelser också tog tag i. Att man kämpade för att människor som var bundna på det här området skulle kunna få släppa det och byta ut flaskan mot Jesu försoning och frid. Och människor idag så behöver fortfarande hitta frid och frihet från alkohol och andra droger fortfarande. Men situationen har ju också förändrats i samhället och fortsätter till att förändras. Och idag så kan vi se undersökningar om att svenska ungdomar har aldrig levt så nyktert som de gör i vår tid. Det är många unga idag som väljer en nykter livsstil och väljer bort alkohol helt och hållet. Så att det är så att även om det här behoven finns, så kanske det finns andra saker, det finns andra bitar i samhället idag som är en kamp för många människor och som församlingen bör vara förberedd på. Att det här, här kanske vi får lägga in vårt krut, om man uttrycker det så, idag som kristna som lever nu. Och jag tänkte ta några exempel på, jag menar, företeelser som finns i samhället idag. Och just det här med att, ja, det som jag brukar säga av och till, Bibeln i ena handen och tidningen i den andra, det här med att leva med och vara uppdaterad på. Vad är det som rör sig i samhället? Vad är det för saker som människor brottas med? Och vilka är de områden där många i vår tid finns ett stort behov av att få uppfinna frid och frihet hos Jesus Kristus, men även då lämnas in i hans församling? Jag tänkte ta några exempel. Jag tror inte det här är några nyheter för er, men det kan vara bra att påminna sig om. En sak som man lyfter fram är ensamhet. Ensamheten som finns i samhället idag. Ibland så benämner man det som en folkepidemi. Stockholm så är den stad i världen enligt uppgift som har flest ensamhushåll Jag såg någon undersökning nyligen där det stod att 1 av 10 personer i Sverige uppger att de saknar nära vänner. Många människor dör i Sverige idag helt ensamma. Och de begravs ensamma. Det är ingen som efterfrågar dem när de har dött. Stress och stressrelaterade sjukdomar breder ut sig. Uppdrag granskning hade något tema här med några avsnitt som heter sjukt stressad. Som då beskriver läget för hur många känner sig idag, arbetslivet då. Sjukskrivningen har ökat med stressrelaterade grejer, har ökat med 370% enligt uppgift. Psykisk ohälsa är någonting som har skjutit i höjden, framförallt för unga människor, även andra män. Men det här är en stor del, jag har rört vid det här tidigare. Väldigt många unga som mår inte bra idag. Det finns olika anledningar till det. Det finns vanor som människor är bundna i, som man finns när man som leder in i missbruk. Jag tänker på, det kanske låter lite konstigt för någon, men jag har tänkt så här att kanske kyrkan borde ha en plan hur man hjälper människor ut ur mobiltelefonberoende. Många känner att man har som att man ska ta upp den där telefonen hela tiden. Och det blir som att man har blivit, måste våga säga för det är en bundenhet för många. Ett beroendehållande till sina mobiler. Maria kom in på att på nätet finns det bra och mindre bra saker. Enligt uppgift så är 1/3 av alla hemsidor som finns på nätet har någon form av porrsidor. 1/3 av alla hemsidor som finns på nätet. Gud har ju skapat människan och gjort henne till en sexuell varelse. Det är han som har hittat på sex. Och någonting av det mest naturliga för en människa är ju att känna sig lockad och intresserad och nyfiken av sex. Det är något av det mest naturliga som finns. Och det här så är ju porrindustrin naturligtvis medveten om, och man tar in poäng på det. Länge så har man ju pratat om det här och tänkt på det här som ett mansproblem, att det är någonting som män ofta brottas med. Men nutida undersökningar så visar på att så är inte längre fallet. Och genomsnittsåldern, om jag inte minns fel, då ett barn för första gången kommer i kontakt med pornografiskt material, så är 10 år idag. Även om man inte kollar på det själv så kanske någon kompis i skolan som visar på mobilen eller så. Och vad kommer det här att leda till på sikt? Det är en stor utmaning. En annan utmaning är spelmissbruk. Det finns många så här lite mer så här konst eller de här vissa svenska kanaler, om man kollar på de här 10 och 11 och 12. Alltså deras reklam i reklampauserna så består ju i princip bara av spelreklam. Online, casino och alla sådana här grejer. Som börjar försöka locka folk till att du kan registrera dig gratis och så gör du det så får du så här mycket att spela för. Och tänk om det är din tur nu. Plötsligt händer det. Så locka med lite spänning i tillvaron att man ska kunna vinna och tjäna lite pengar på det här. Och att du kan alltid sluta när du vill. Eller kan man det? Uppenbarligen så finns det många som inte kan det. Så, avslutningsvis här. Om vi menar allvar med våra böner och våra önskningar om väckelse, att fler människor ska bli frälsta, komma till oss, då får vi också med oss utmaningar på köpet. För människor har alla, det har du och jag också, utmaningar av olika slag som vi brottas med. Och så kommer det att vara. Det är en verklighet som vi har att förhålla oss till. Och oavsett vad det handlar om så är behovet av Jesu frid väldigt, väldigt stort. Han vill ge av sin frid till var och en som ber honom om den. Vi behöver den, varenda en av oss, för egen del. Vi har ju tagit emot det här i frälsningen. Men ni vet, precis som en person som en gång har blivit fylld av anden, så kan man känna behov av att bli fylld igen. Ett behov av att bli uppfylld och förnyad igen. Och jag tänker att så kan det nog också vara med Jesu frid. Vi kan oroa oss eller ha olika saker som tynger olika bördor. Och vi kan ha det här behovet av att Jesu frid återigen får fylla oss i vårt inre. Och nyckeln så är, som sagt, som bibelorden som vi läste, att vi kommer till honom. Kom till mig, alla ni som bär på bördor, så ska jag ge er av min frid. Och jag tänker också att ju mer frid som vi tar emot av Jesus, jag tror också desto mer inspirerade så blir vi till att verka för att ännu fler människor ska få uppleva samma sak. Ju mer tid man spenderar med Jesus, ju mer man finns i hans närhet, ju mer verklig Jesus och det han står för är för oss, desto mer peppad tror jag vi blir till att också vilja bjuda med andra till att få uppleva samma sak. Amen. Vi ska be om precis det här, att Gud ska få ge oss av sin frid. Och jag tror att det finns många som har behov av en påfyllning av Jesu frid idag. Ja, jag vet inte, men det skulle inte vara det. Det finns mycket runt omkring oss som stressar oss och gör oss upp. Vi blir upptagna och splittrade. Men vi ska ta en stund där vi ber. Och jag leder den bönen. Vi ber om Jesu frid in i våra liv. Och jag känner också att vi gör så här att vi kan väl sluta ögonen alla. Och har du ett behov, utan att behöva nämna vad det är, har du ett behov av Jesu frid in i ditt liv, så får du bara räcka upp din hand och så ser Jesus det som en markering. Och så ber vi tillsammans om att Jesu frid bara ska få nå oss. Så finns det någon som känner att så här är det i mitt liv, att jag känner ett särskilt behov idag av att Jesu frid ska nå mig, ska drabba mig på ett nytt sätt, så får du bara lyft din hand, så ber vi tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord, för din sanning, för dina löften. Att om vi kommer till dig och ber dig om frid, så ger du oss av din frid. Jag tackar dig för alla mina vänner, Herre, som finns med på vägen. Som har lagt sina liv i din hand. Som har fått uppleva frälsning och frihet i ditt namn. Men vi vet också att vi, precis som vi kan känna behov av att bli förnyade och uppfyllda på andra sätt, så kan behovet av att din frid återigen ska få ta herravälde över våra hjärtan och i våra liv finnas. Så jag ber särskilt för den som har visat nu, Herre, att jag har ett behov här idag. Jag sitter här idag med ett behov av att din frid, Jesus, ska få nå in i mitt hjärta och jaga bort allt av som bördor. Att bördor av olika slag ska få släppa. Jag ber, Herre, kom med din frid. Låt ditt löfte om att min frid ger jag dig. Tack för den verkligheten. Tack att jag får bara proklamera det löftet också över alla som ber och längtar efter din frid. Du säger, Jesus Kristus, min frid ger jag dig. I Jesu Kristi namn.
Amen.